Podplay.
Varmt välkommen. Det är dags för ett avsnitt av Snutsnack. Ett nytt sådant. Om du lyssnar den tisdag det släpps så är det i alla fall nytt. Hasse Blontén är jag som vanligt som håller i trådarna lite här. Och idag heter min gäst Veronica. Hon jobbar som ingripande polis i Helsingborg och verkar brinna just för att jobba som ingripande polis. Vad är det som inte är så intressant med den delen hos polisen? Ja, Veronica berättar vad hon tycker triggar henne att jobba just som ingripande polis. Vill du stötta podden, vilket skulle uppskattas oerhört, så kan du bli Patreon och ta del av intressant bonusmaterial. Att bli Patreon är ganska enkelt. Du går in på www.patreon.com/snutsnack. Och så finns det olika nivåer där som man kan, det kan du kolla på när du går in på sidan. Annars finns vi på Facebook och på Instagram såklart också. Ja, var försiktig där ute. Konstiga tider fortfarande med pandemin. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
13.10
kom. Då säger jag varmt välkommen till Snutsnack, Veronica.
Tack, tackar.
Du jobbar som ingripande polis.
Mm.
Var någonstans är du när du jobbar?
Jag är på IGV i Helsingborg.
Ja, men om man lyssnar på din dialekt så låter det ju inte jättemycket Helsingborg.
Nej, den är inte så skånsk, den dialekten. Från allra första början är jag från Halland. Från ett litet samhälle utanför Varberg som heter Veddige i uppväxt. Men större delen av mitt liv har jag bott i Göteborg.
Ja, jag tror att den dialekten har smittat av sig lite grann.
Ja, så är det nog. Jag brukar få höra det.
Men där i Halland då när du växte upp, vad hade du för kontakt med poliser då i en sån här mindre ort? Såg man några poliser på den tiden?
Nej, det var ju exotiskt om man fick se en polis. Vi hade inte så mycket polisnärvaro i Veddige.
Det var inte det?
Men nej, det kanske på gott och ont.
Behövdes det eller?
Nej, det tror jag egentligen inte. Det var ett ganska lugnt samhälle så som jag upplevde det som barn i alla fall.
Ja.
Sen förändras väl tider, men när jag växte upp där så kändes det som att det var ett ganska lugnt område.
Mm. Mm. Men var kom tankarna då? Liksom, hur dök tankarna upp kring att börja jobba som polis då?
Nej, alltså jag vet faktiskt inte hur tanken föddes. Men jag vet att den framförallt uppstod i gymnasietiden, så dök liksom tanken upp att ja, men polis hade ju varit ett kul yrke, även om jag hade ganska dålig insyn i hur det är att faktiskt vara polis.
Mm.
Men då fick jag ju till mig från olika håll att det är jättesvårt att bli polis, och alla kände ju någon som hade försökt söka till polis, och när de hade inte kommit in, och om inte den personen kom in, nej, då kom ingen in, och nej, man fick liksom bara till sig att det var jättesvårt, så jag antog väl inte utmaningen direkt då, utan tänkte väl i andra banor.
Okej, vad var det för banor då?
Nej, jag var väl inne på det mesta sådär, alltså någonstans när man börjar gymnasiet och när man går gymnasiet, då lever ju fortfarande tanken att man, ja, vad ska jag bli när jag blir stor? Men så fort man slussas därifrån så börjar man ju rätt fort in på en bana där man måste vara realistisk och bara jag har ett jobb ungefär.
Ja.
Så jag började min bana inom handel, så jobbade på Skorett i några år och sådär.
Mm.
Men sen under en resa till Thailand några år senare, ganska många år senare, så träffade jag på ett polispar där som faktiskt jobbade i Göteborg. Och då bodde jag i Göteborg då sedan flera år tillbaka.
Vad gav de?
De uppmanade mig att söka.
Ja, de gjorde det. Och vad gav de dig för intryck då? Då var ju de helt civila och på semester och sådär.
Ja, men det var, vet man, träffar på folk på semester, när man börjar snacka så sa de att de var poliser. Och jag blev helt bara, shit alltså, åh kul. Det har varit ett yrke jag har varit sugen på. Och de bara, men sök! Ja, men det verkar vara så svårt att komma in. Nej, men för fasen, sök! Och då skulle de vara borta några månader. Och så sa han Per, som han hette i det paret, att vet du vad, jag kommer höra av mig till dig när jag kommer hem. För då var ansökningarna under den tiden de var iväg. Och när jag kommer hem så ska du banne mig ha sökt. Tänkte, han kommer ju inte höra av sig. Det är ju som när man är utomlands och träffar folk.
Ja.
Men han hörde av sig när de kom hem och hörde om jag hade sökt. Vilket jag som tur var hade gjort då.
Ja, det hade gjort det.
Så då sökte jag och sen så kom jag in på första försöket. Och så jäkla svårt var det inte.
Men kanske lite tack vare Per där då som liksom ändå satt i någon form
absolut
av press.
Ja, han satte, ja, men han gav mig sparken i baken som gjorde att jag vågade söka.
Vad hade det blivit av en om man inte hade fått lite press lite här och där? Då hade man väl gått runt och lalla fortfarande. Man behöver ju ibland en liten spark kanske framåt.
Ja, men liksom, och sen tänker jag lite där ödets nyck liksom. Det var bara meningen att jag skulle träffa Per och Linda där och liksom få. Och det är som du säger, vad fasen, jag kanske inte hade sökt annars. Vad fasen hade jag gjort då? Så att, men alltså livets vägar, det är ändå intressant.
Ja. Men när du var färdig med utbildningen och så där då, kände du fortfarande att det var rätt väg? När du fortfarande inte...
Ja, men då fanns det inget annat.
Ja, det var så. Ja, okej.
Okay. Ja, nej, men jag har aldrig tvivlat. Så att nej, det var nog helt rätt beslut. Det var så det skulle bli.
Men började du jobba i Helsingborg direkt efter skolan, eller?
Nej, jag läste ju i Växjö. Då bodde jag i Göteborg. Mm. Och sen gjorde jag min aspirant i Göteborg och jobbade ju i Göteborg i 7 år.
Mm.
Och sen av familjära skäl så slumpade det sig så att vi hamnade här nere. Flyttade till en ställe utanför Helsingborg och så blev det Helsingborg. Så att det var också en sån här, bara av olika tillfälligheter så blev det så. Ja.
Hur var de här 7 åren i Göteborg då?
Nej, de var jätteroliga. Kanske fel ord att använda i ett yrke. Men det var hysteriskt roliga år. Jag jobbade i ett jätteroligt turlag.
Mm.
Med mycket skratt och mycket humor. På Hisingen. Och samtidigt så hade vi det ganska hett om öronen då. Det var, pågick ju vad man skulle kunna benämna som ett gängkrig under de åren.
Okay.
Ja, men nästan med start när jag började där och nästan men finalen blev ju lite den här skjutningen på vår krog och bar.
Jaha.
Och i samband med det så skulle jag lämna Göteborg. Så att de åren, det var ju mycket skjutningar och det var en ganska hektisk polistid.
Men hur var
det? Det var ju väldigt intressant.
Mm, jag förstår, men hur är det att komma ut då till en hektisk? Är det man vill liksom, när man är färdig sådär, att man vill att det ska vara hektiskt?
Ja, det vill man ju, men framförallt så vet man ju inget annat. Alltså, jag hade ju inte jobbat någon annanstans, så att det var ju det man kastades in i och det man fick förhålla sig till.
Mm.
Så att jag... Men sen har jag nog alltid varit sån, och jag tror att det kanske är generellt så för alla poliser, att man vill ju att det ska hända. Det är väl lite därför man väljer yrket. Att man, det är inte det att man vill att det ska hända allvarliga saker, men ska det hända så får det gärna hända när man jobbar.
Jag fattar. Det är inte så att du önskar att folk ska råka illa ut, men du vill liksom jobba på jobbet. Det kan man tolka det lite
ja,
så.
Ja, men så är det. Och jag är sån, jag har hellre tråkiga ärenden än inget ärende. Alltså, jag vill jobba när jag jobbar.
Just det är ungefär som att man vill hellre rulla med bilen än att stå i kö. Alltså bara det går lite sakta i alla fall så det händer någonting.
Ja, det var en bra liknelse. Ungefär så är det.
Ja, jag förstår. Men du har ju jobbat nu. Hur många år blir det totalt som du har jobbat?
Nej, men jag gick ut från POS januari 2009. Så jag tänker att det måste vara 12 år här i januari.
Ja, just det.
Mm, det är galet är det.
Och du har varit liksom, ja, du har varit ute och slitit hela tiden då på IGV som det heter, ingripande verksamheten.
Ja, med paus för jag har haft förmånen och under min tid som polis varit gravid 2 gånger. Så då har jag ju gått in några månader.
Ja, men
så då
det,
har jag ju liksom...
det tycker jag ändå är en godtagbar förklaring.
Ja, Det kan vara en god anledning, men och det kan jag tycka att jag hade något. Jag har ju alltid, jag har ju väldigt svårt att slita mig från IGV, så då har jag på något sätt tvingats att släppa det och testa något annat, och det har ju varit lärorikt och utvecklande på sitt sätt. Ja. Även om jag också fått bekräftat där att nej, jag är inte färdig med IGV, om jag nu någonsin blir det.
Men vad är det som lockar dig med IGV, att vara ute och rulla liksom och jobba i uniform och ha de här liksom minutjobben som kan dyka upp och som kan vara vad som helst egentligen? Vad är det som du tycker lockar där?
Nej, men det är nog precis det du säger, att det kan vara precis vad som helst. Att inte ha en, jag har liksom ingen bestämd dagordning när jag kommer till min arbetsplats, att idag ska jag göra det här. Vilket det finns ju tillfällen man ska tänka, gud vad skönt att bara åka till kontor, sätta sig med en kopp och slå på datorn och göra det jag vill göra den dagen. Mm. Den möjligheten har man ju inte, men det är också det som är charmen och framförallt det som jag gillar med mitt jobb, att jag kommer till jobbet och jag vet inte vad jag ska mötas med eller mötas av under det arbetspasset.
Ja, precis.
Det och möjligheten att få vara där det händer, det tror jag alltid varit en ganska stark, alltså det här att få vara delaktig och få agera och få hjälpa och få allt det där som det innebär att vara med i ett ärende. Mm. Det lockar mig oerhört.
Vad skulle du säga, vad kunde du, eller kan säga, formulera frågan så här lite, vad var skillnaden att komma från IGV Göteborg och sen då byta till Sundets pärla, som det kallas, Helsingborg? Vad kunde du känna några skillnader där?
Återigen det här att man vet ju vad man har, och jag hade ju inte jobbat på något annat ställe när jag kom till Helsingborg och Göteborg. Jag tyckte Göteborg, jag trivdes jättebra där. Jag gillade mitt huvudlag, jag gillade stationen och människorna jag jobbade med och allt det där. Och sen kom jag till Helsingborg och jag ville ju ogärna lämna Hisingen. Och var väl lite så här, skeptisk så. Mm. Men Helsingborg är en fantastisk polisstation att jobba på. Om Göteborg var bra och Hisingen var bra, så det är en oerhört mjuk arbetskultur. Okay. Med naturligt, vilket jag tycker liksom ökar ju möjligheten att utvecklas ännu mer. Man får lov att göra fel och man känner att man har stöttning från både kollegor och ledning och chefer, att man liksom väldigt vänlig arbetsmiljö, vilket jag tycker är fantastiskt skönt. Och inte med det sagt att Hisingen inte var det, men alltså det var något helt annat i Helsingborg.
Blev du förvånad?
Ja, men eller för, ja, alltså någonstans trodde man väl att som sagt att man, att så här är det på alla stationer som det var på Hisingen, och så kom man till Helsingborg och möttes om något som var ännu bättre. Så ja, det var jag nog lite förvånad faktiskt.
Ja. När tror du, det finns i alla fall ska man säga en fördom, tror jag, om jag generaliserar lite ut ibland folk, att poliser är stenhårda och slår också hårda saker i huvudet på folk. Och så berättar du om då en mjuk miljö och att man liksom värnar om varandra och sådär. Tror du att den här stämpeln kring poliser som hårda människor kommer att försvinna någon gång?
Ja, det tror jag, samtidigt som jag tänker att de som har den föreställningen kanske också vill ha den föreställningen. Att det är så man väljer att se polisen i negativ bemärkelse. Och de personerna är nog svåra att förändra.
Ja.
Men jag tänker på den breda massan, liksom, som vi kallar liksom, ja, men allmänheten i sig. Mm. Då hoppas och tror jag att vi redan nu har fått en förändrad syn på polisen. Att man ser en mänskligare sida hos polisen och att det finns någon bakom den här uniformen.
Mm.
Och jag tror även att det har skett en förändring inom poliskåren, kanske ett generationsskifte som har inneburit att det är okej att vara mjukare, det är okej att både med känslor och liksom sättet att arbeta och så, att man ser mer till människan och de mjuka värderingarna.
Mm. Hur skulle du vilja säga, det är också en väldigt bred fråga, och kanske som du berättar så vet du inte vad du möter och du vet inte vilka du kommer träffa under ditt arbetspass, men hur blir du bemött som polis om dagarna. Så om du skulle försöka göra någon form av sammanfattning mellan det dåliga och det bra, om du gör någon sorts medianvärde liksom, när du kommer ut på jobb och sådär. Hur skulle du säga att du blir bemött som polis?
Generellt positivt. Mm. Jag tycker ofta, om inte varje dag så nästintill, så möter vi positiva ord liksom, med folk som uttrycker hur glada och tacksamma de är för polisen och att vi gör ett gott jobb. Och även när man kommer på ärenden, att man känner att man... när man kommer på ärenden så i de flesta fall är det ju någon som har verkligen krävt våran hjälp, så då är man ju naturligtvis uppskattad. Men jag upplever att man generellt får en väldigt ett positivt mottagande.
Mm. Du berättade när du jobbade i Göteborg och på Hisingen, det var ett väldigt bra turlag. Du berättade också att det var mycket skratt och humor och sådär. Mm. Är det samma sak då i Helsingborg, att det är mycket skratt och humor?
Mycket skratt. Jag tillhör ett turlag där vi har en... Alltså vi är ju ett turlag på typ 11 personer cirka nu då, som är fysiskt på plats. Och där det inte finns, och det kan låta som bluff och båg, men det finns ingen osämja överhuvudtaget i det här turlaget. Alla går ihop och alla funkar bra ihop, och vi har umgås väldigt mycket utanför jobbet. Och, så att där är väldigt mycket humor och skratt, och det är ju en, alltså där samlar man ju mycket energi mellan ärenden och jobb.
Alltså min upplevelse när jag jobbade som polis var att alltså var detsamma. Jag var på olika avdelningar och så här, var oftast mycket skratt, mycket humor. Och jag undrar ibland om inte det uppstår därför att man ibland jobbar med grejer som inte är alltid så mycket skratt och så mycket humor. Och så liksom utvecklar man den här formen av liksom av umgänge som blir väldigt mycket skratt och humor för att liksom lufta och fixa. Det blir väldigt kul på något sätt på en polisstation, vilket kan låta kanske på något sätt paradoxalt, men för mig så var det en upplevelse. Jag tycker jag känner igen det här när du beskriver det här liksom, att, och jag vet inte vad anledningen till att, för det är många som säger att, och när man läser om kåranda i tidningarna så brukar jag tänka, men ni fattar inte hur kul vi har på jobbet. Det är liksom,
nej, det är liksom, nej, jag tror inte folk fattar. Och precis som du säger så tror jag verkligen att det är en ventil, för att annars hade vi inte, alltså det är mycket, mycket allvar, det är sorg och det är tragedier som man handskas med, och hade man inte däremellan fått de här stunderna av skratt och flams rent av liksom, då, nej, då hade man ju aldrig pallat.
Nej,
kollegorna är ju A och O för att man ska orka.
Ja. Mm. Så det är någon form av liksom informell pågående debriefing, det här liksom humorn då kanske på ute på IGV liksom på något sätt, som inte är schemalagd så att säga, utan den pågår konstant då, eller?
Ja, det tror jag verkligen. Och jag tror också att i det skapar man ju också den här tryggheten och förtroende för varandra och tilliten och sättet att lära känna varandra, det är det som krävs för att man ska göra ett riktigt gott jobb ute på ärendena sen.
Men går det att switcha?
Man ska bero så mycket på varandra.
Ja, just det. Men går det att switcha då? Jag menar, man sitter i radiobilen och man, det är lite latch och lajban, och så kommer det liksom ett anrop. Går det snabbt då att byta
karaktär? Ja, det är nog som en på-av-knapp, tror jag.
Ja.
Det där är verkligen på av. Man kan ju sitta och alltså skratta som man gråter i bilen, och så kommer det här ärendet så fort det liksom, man bara får ett ärende på radion, så är det ju, då har man ju, då har man ju laddat om och andra hållet liksom. Då är det fokus på det. Och det är ju också en förutsättning naturligtvis. Man hade ju inte kunnat studsa in på ett ärende med skrattet i halsen och liksom, utan då hade man, det är ju en form av professionell liksom, att kunna slå över åt det hållet när larmet kommer.
Jag blir alltid lite så här Nej, men jag alltid, det erkänner jag, är lite av en polisromantiker. Jag tror att det är därför jag drog igång den här podden också. Att jag kunde inte riktigt släppa det. Och ibland kan jag få så här, okej då, men ge mig en helg i alla fall då, så jag får åka ut och hänga med de här människorna lite och åka på lite jobb och prata med allmänheten. Jag brukar alltid fråga min gäst om ett ärende eller en händelse liksom som man har varit på under sina år som polis, som man har kvar liksom, som sitter lite kanske extra etsat fast i minnet av någon anledning. Och jag tänker givetvis fråga dig, Veronica, samma fråga. Har du några sådana där ärenden som sitter kvar lite extra?
Jo, men det märkliga är när folk, det är inte ovanligt att man får den frågan.
Nej.
Och man, alltså när man jobbar, alltså man, det är nästan som att man kommer ihåg vad man gjorde på passet dagen innan, alltså ärendena bara snurrar på.
Mm.
Och jag har förmodligen glömt ärenden som har där då varit gjort jätteintryck på mig, men någonstans så bara det läggs i någon minnesbank som jag inte kommer åt längre.
Aha,
men några ärenden har man, och jag har ett ärende från Helsingborg som jag tror av förklarliga skäl gör att det sätter sig så. Då var det, vi körde ett kvällspass.
Mm.
Jag körde tillsammans med en kollega som var ung i tjänst och som inte ingår i mitt turlag i vanliga fall.
Mm.
Och det var bara en halvtimme kvar ungefär till vi skulle avsluta passet. Och då har man väl någonstans kanske mentalt liksom börjat lite, ja, nu blir det nog inte mer idag, utan man har liksom börjat sakta logga ut i den mån man nu kan göra det.
Mm, mm.
Och vi kommer snurrande i en rondell i Helsingborg. Och där ser jag, sitter på passagerarplats fram och ser med en gång att någonting händer i ena hörnet eller i svängen av den här rondellen. Där står vuxna personer och jag bara får känslan, här är någonting. Och när vi precis har passerat så ser jag att det ligger en kvinna på marken. Så jag säger till min kollega, stanna.
Mm.
Så vi hoppar ur bilen och då visar det sig att det är tre vuxna barn, om man säger, och deras föräldrar som är på plats.
Mm.
Där kvinnan, mamman då, i sällskapet har plötsligt bara fallit till marken.
Oj.
Och fått, vad jag då tolkar det som på plats, att hon har ju fått något form av hjärtstopp. Så de har ju påbörjat någon form av HLR, men de är ju uppskakade och förtvivlade och chockade och... Ja, jag kan bara föreställa mig alla de känslorna som far genom deras kroppar.
Mm.
Det här är ju så, blir ju så konstigt. För i vanliga fall när vi får ett ärende över radion.
Mm.
Så även om vi har en framkörningstid på 3 minuter så hinner man så oerhört mycket på de 3 minuterna. Alltså förbereda sig mentalt. Man hinner liksom, även om alla ärenden i stort sett blir vad de säger att det ska vara, så är man ändå, man går in i det här arbetsmodet.
Mm.
Här var man inte, utan här trillade man rätt in i något och man skulle i huvudet reda ut, vad är det?
Just det.
Vad gör vi? Hur agerar vi? Och det är alltid svårt när det är anhöriga på plats, när någon är skadad eller mår dåligt.
Såklart.
Så vi fick ju försöka informera på radion hur situationen var liksom. Och påbörjade HLR samtidigt som jag försökte, vet jag, försätta liksom de här anhöriga omkring i att ge dem lite uppgifter så att de skulle ha något att göra.
Just det.
Jag förstod att de behövde liksom någonting att aktivera sig med under tiden för att de skulle få annat att tänka på, så mycket det nu gick. Så vi påbörjar HLR, får tillkallat en ambulans, och det känns ju som vanligt när ambulans, när man själv liksom är i en sån situation, känns som att ambulans tar evigheter på sig, vilket de inte gjorde.
Nej.
Ambulans kommer på plats och vi har ju utfört HLR under hela tiden, och de kommer dit och påbörjar med den här Lukas-maskinen.
Just det.
Som för anhöriga och för vem som helst kan upplevas väldigt brutal.
Just det. För den ger...
Så då lämnar jag liksom över arbetet till dem.
Mm.
Och sen så tar jag de anhöriga och försöker liksom få dem bort en liten bit, bara för att de inte ska behöva stå och titta på detta. Försöker prata med dem, få en uppfattning om vad det som har hänt, om situationen, försöker lugna dem.
Mm.
Ja. Man... Och sen så lastas hon och då har de fått något form av livstecken. Inte så att hon ger ljud ifrån sig, men de har nog fått igång hennes hjärta där. De lastar henne och vi tar hand om anhöriga och transporterar dem till sjukhuset också.
Vad var det för ålder på den här kvinnan ungefär? Det är så att det var vuxna barn också. Så var...
Ja, men hon var nog 60.
60 års ålder.
60 plus. Och barnen var väl där runt 30.
Okej, jag förstår.
Så att det var ju liksom vuxna barn. Men, och det är ett sånt ärende som... Det var nog mycket, tror jag, framförallt. För jag har varit på hjärtstopp förr och jag har liksom varit i liknande situationer. Men just det här när man blir inkastad i det,
just det, de måste...
utan att ha fått det.
Så du menar att de här få minuterna som man kan få då över radio, man, alltså framkörningen man får, först får man ett jobb över radion. Och de här få minuterna ändå som kan ses som väldigt, väldigt lite i tid, där hinner man ändå... Hjärnan hinner sätta igång någon form av process då, att du vet ungefär vad du ska göra. Men den processen hann inte aktiveras då i det här. Har jag uppfattat det rätt då?
Ja, men precis. Och sen är man så van vid att allting följer sin lilla liksom rutin. Man får ärendet, man hinner få kanske några personuppgifter eller en lägesbild liksom som de som har ringt in har lämnat och sådär, så att man hinner... Så. Här kom det, allting kom liksom i fel ordning.
Jag fattar.
Och det, ja, men det spelar ganska stor roll. Samtidigt tror jag också att jag kände efteråt det här att fasen var man, att ändå sätts liksom allt, alltså muskelminnet går igång och man liksom vet ändå vad man ska göra. Jag visste precis, liksom helt plötsligt kände jag en oerhört stor tillit till min egen förmåga.
Ja.
Att det sitter där i ryggraden, hur att agera.
Men jag tänker,
när det gäller.
Jag tänker om jag bara får backa bandet lite grann, för man pratar om din egen förmåga och man pratar om att då hade ju du jobbat kanske närmare, jag vet, du hade i alla fall varit 7 år i Göteborg och du hade kommit till Helsingborg. Jag vet inte, men säg att du jobbat i runda slänga 10 år då, kan det stämma ungefär?
Ja.
Och du sitter och åker den här radiobilen med din kollega och sen berättar du att du liksom ser någonting och får en känsla, och det här tycker jag är oerhört intressant, för att jag uppfattar inte som att du ser klockrent de här och så plötsligt ser du, utan du ser att du bara ser i ögonvrån. Och vad är det som aktiveras där? För att det är någonting som du märker där som inte stämmer, och så vänder ni och sen är det någon som håller på att dör. Tror du att det här är genom yrket framkallad liksom intuition att läsa av en händelse och en situation? Kan det vara så? Eller hade, hade alla som åkt i den här bilen på den platsen, oavsett vad de jobbar med, sett det här? Eller tror att det kan finnas en sån polisiär? Liksom?
Det vet jag inte. Nej. Men det är lite som man har diskuterat. Det är lite hönan och ägget där.
Ja.
Blev man polis för att man är som man är, eller är man som man är för att man blev polis?
Alltså, just det. Okay.
Ja, men den här... Det har väl de flesta som är poliser i sig, det här att man agerar vad det än är. Det någon som drabbas av något, råkar illa ut, är det något brott som sker, även om man liksom är ledig och det skulle hända någonting, så skulle man ju inte bara passera, utan man har det i sig att man då agerar man. Men sen om det är naturligtvis en sida som har fått utvecklas i takt med ens yrke.
Ja.
Men jag tror också att det kanske var den sidan i mig som från början fick mig att söka till yrket.
Ja.
Och att den också då har fått utvecklats.
Intressant. Jag tror jag har nämnt det här i podden förut, men jag fick ett väldigt bra råd av min gamla gruppchef när jag fotpatrullerade på Norrmalmspolisen då. Och då Affe Ärlig hette han, oerhört skön gammal konstapel. Han är pensionerad sedan många år tillbaka. Men han sa det, Hasse, när du går som polis och sen så tittar du liksom omkring dig, va? Och sen om du av någon anledning tittar någonstans, vänder tillbaka och sen tittar tillbaks, då måste du gå och kontrollera, för det är någonting som inte stämmer. Och någon gång har jag använt mig av det där. Varför tittar jag tillbaks? Jag har gått dit och då kan det ha varit någonting som jag har sett, men jag kan inte liksom riktigt registrera, men det är någonting som inte stämmer. Och det kan jag tänka att det kan ha varit någon sån liksom någonting.
Jo, men den där magkänslan,
ja,
liksom.
Precis, ja. Och sen tycker jag intressant också, det var ett avsnitt med Kalle hette han, som var med om en skjutning, när han berättade att tiden för honom blev liksom inte realistisk, alltså sekunder kändes mycket längre. Och du berättar också det här när man sitter och du har larmat på ambulans men så kommer den inte. Alltså är alltid då tiden konstant eller, alltså det är intressant, det är den antagligen, men när man sitter där och det känns så himla himla lång tid tills den här hjälpen kommer, hur är den känslan?
Nej, men den, för i vanliga ärenden så tycker jag lite att tiden bara, den blir så sekundär, då bara jobbar man liksom, man tänker inte på hur lång tid saker och ting tar, man bara jobbar på. Mm. Men i det här läget så blev det ju så en sån känsla av att hennes liv beror på oss just nu. Och hur länge ska vi orka liksom hålla på? Men det är ju tungt att köra hål här länge. Och det upplevdes som att det var länge. Men jag har ju fortfarande idag egentligen ingen koll på hur lång tid det tog innan ambulansen kom.
Nej.
Men vi var ju i centrala Helsingborg mer eller mindre, så att det tog ju liksom inte en halvtimme.
Nej.
Men det kanske tog en 10 minuter eller en kvart.
Just det. Men du berättade att då tog ambulansen den här kvinnan till sjukhus och du tog hand om anhöriga. Vad händer i ett sånt ärende? Vad gör ni då?
Nej, alltså det här var ju inte det blir ju inte polisiärt i den bemärkelsen.
Nej.
Men och hon dog ju inte på sjukhuset. Hon tyvärr avled hon 3 dagar senare.
Okay.
Men det var ju som, vi fick jättebra feedback från ambulans och de menar ju på det att vi gjorde, tack vare att vi gjorde det vi gjorde så fick familjen ändå ta avsked från henne när hon var varm och hon fick liksom ett värdigt avsked, än att de skulle förlorat henne där och då och sen hade allt varit över.
Just det.
Men det där kan man ju, ja. Men så tyvärr gick det ju inte så bra som man hade hoppats.
Nej.
Men i det polisiära så blev det ju inte mer för oss.
Nej.
Där och då.
Nej, jag förstår. Nej. Men som polis så är det ju oundvikligt att liksom att undvika döden. Tänkte du på det när du sökte liksom att döden kommer att poppa upp lite då och då i det yrket som jag kommer jobba med?
Nej, det var ju inte det första jag tänkte, nej, att det här ska jag söka, för här kommer jag möta döden.
Nej, precis. Nej.
Men samtidigt kan jag inte minnas att det har liksom förvånat mig.
Nej.
Man presenteras ju för det ganska tidigt stadigt på polisutbildningen. Liksom, så att det har liksom varit som en naturlig del. Att, sen kanske man inte riktigt var införstådd med hur ofta det skulle bli och hur äcklig döden kan vara.
Mm.
Men de ärendena där vi generellt ofta träffar på döden, så är ju det ärenden där folk har legat ett tag.
Mm.
Och då, de ärendena har, tycker jag, har blivit jobbigare med åren, medan många av de flesta ärenden har ju blivit lättare. Men jag tycker det är mer, inte att det blir jobbigt mentalt, men jag tycker inte att det, jag gillar inte ärendena och jag gillar dem mindre och mindre.
Varför tror du att det är så då?
Nej, jag vet inte. Alltså, det är kanske också för att man med tiden vågar erkänna det mer och mer, att det här dofterna och synen och allt i kombination, oftast inte allt för sällan, kanske i en inte allt för mysig bostad.
Nej.
Det handlar nog mer om att man efter x antal år kan erkänna det, att det här hade jag helst sluppit. Det innebär ju inte, man gör ju det, så är det ju.
Mm. Men när du säger att ibland att döden kan vara äcklig, menar du då just då den processen som händer typ med kroppen, om den har precis. Mm. Ja, det, så är det ju. Så är det ju. Men finns det någon egen liksom, jag tänker ju mer man jobbar ju närmare kommer man ju sin egen död också. Finns det, har du någon sån rädsla liksom?
Nej.
Nej.
Absolut, nej, det har jag inte.
Nej.
Sen kan man ju nog bli mer och mer sån, kanske att man, som ibland tar det ju tid att få dit politi eller läkare och sådär. Alltså det kan ju vara den här tragiska biten, kanske inte tänkte så mycket på när jag var yngre.
Nej.
I tjänst med det här att här är en människa, man kan liksom sitta och titta på bilder på barnbarn på väggarna, eller liksom det är ett liv, det är någons så här. Ja, det var det livet. Alltså att man kan ju bli lite mer filosofisk i den tanken, mer än vad jag var förr kanske.
Ja, precis. Ja, jag förstår. Nej, så är det verkligen. Nej, jag kommer ihåg, jag kunde ha så här konstiga tankar när man var uppe på bårhuset, så här, man såg de där metallbritsarna som de ligger på, liksom, att det kunde vara så här, jaha, här ligger man en dag liksom, själv. Och det är jäkla makabert. Men
den tanken har jag nog inte.
Nej, men den överlåter jag till mig själv bara. Men den är ju troligtvis också helt sann. Alltså, jag är inte egentligen speciellt, jag är inte rädd för det, men jag hade nog inte tänkt tanken om jag inte liksom hade sett de här människorna ligga liksom där på de här liksom.
Nej, det blir ju väldigt presenterat för en. Det blir ju väldigt visuellt liksom, att så här, det är inte roligare än så här liksom. Nej. Här. Det är ju väldigt, ja, men det är, döden är ju ganska ful.
Ja, eller så. Ja, jo, men precis.
På det sättet. Ja. Det är ju ingen vacker syn.
Nej, det är inte. Nej. Nej, men precis. Jag tror att det här, det slår ju givetvis helt olika på olika personer hur man reagerar. Men jag vet inte om härdad är rätt uttryck, men det är väl nästan ofrånkomligt om man jobbar som polis och fortsätter göra det, att man mer eller mindre blir lite liksom mer hårdhudad när det kommer till såna här saker, kanske.
Ja, men det tror jag. Det tror jag.
Ja.
Annars blir man nog inte kvar på IGV så här länge i alla fall.
Ja. Men är du... Är du befäl också i ditt turlag?
Nej, det är jag inte. Vi har någonting som heter Etta i Helsingborg. Det är en tjänst där man går, kan man säga, är vid sidan om sitt yttre befäl och gruppchef. Man lär sig dess uppgifter och åtaganden med i syfte att sen bli konkurrenskraftig när tjänster blir lediga, att kunna söka dem. Man får utbildningar och så.
Jag förstår. Mm. Har du haft tankar liksom kring någon sån chefskarriär?
Ja, men annars hade jag nog inte blivit så kallad etta. Nej. Som jag är då i våra turlag. Mm. Utan det är liksom ett naturligt steg, och jag tycker det faller sig. Jag har ju tänkt så där många gånger, om inte IGV, var då? Alltså det finns, för mig är det så, jag sökte till den polisen jag är idag som ingripande polis. Det är liksom den formen av polis. Det var därför jag sökte polis för mig. Mm. Jag har väldigt svårt att se mig själv på ett kontor och så. Så att det känns som ett naturligt steg att ta. Alltså det finns ju inte så där jättemånga vägar om man nu ska vara kvar på IGV.
Ja, jag fattar.
Jag trivs superbra och har inget behov av att lämna IGV, men man vill ju kanske ha en morot, man vill ha utveckling och man vill testa sig själv lite.
Mm. Men jag tänker, du berättade, du blev ju tvingad att lämna IGV där under en tid när du skulle bli mamma. Men hur är det då? Jag tänker att många som lyssnar kanske, hur är det då liksom, mammalivet och familjelivet och jobba som polis och jobba obekväma tider? Och jag tyckte det var oerhört spännande när min pappa skulle jobba natt. När jag skulle gå och lägga mig så skulle han typ åka till jobbet. Jag tänkte, vad händer på natten? Vad gör han liksom? Jag tyckte det var väldigt spännande. Men hur funkar det för dig då som förälder?
Det är enda biten jag kan tycka är jobbig. Inte att jobba skift tycker jag inte är jobbigt, men att man jobbar mycket helgare.
Mm.
Det är liksom att lämna familjen fredag, lördag kvällar och sådär. Det kan jag tycka är, det känns tungt ibland.
Mm.
Men nu har jag haft förmånen, jag har en man som är, han jobbar vanliga tider.
Mm.
Och han har låtit mig jobba så som jag har behövt jobba. Vilket jag har varit oerhört tacksam för. Det positiva i det är ju att man får ett väldigt jämställt förhållande. Han tar ju lika stort ansvar för familjelivet och hemmet som jag gör. För att han liksom, inga konstigheter, eftersom det är många kvällar jag är borta och jobbar många kvällar i rad kanske. Och då är det ju han som får dra lasset här hemma. Och sen finns det ju dagar när jag... Fördelen är ju att barnen går ju i stort sett aldrig en hel vecka på förskolan.
Nej.
De går i stort sett aldrig hela dagar.
Ja, just det. För du är ju ledig
en hel
ibland
vecka
också.
I alla fall.
Kanske mitt i veckan och sådär.
Ja, men precis som idag har jag ju varit ledig. Då har jag ju haft den minsta hemma som går på förskolan. Och då är jag hemma när den näst yngsta grabben, när han kommer hem från förskolan eller från sin skola, då är jag hemma. Alltså det finns ju många fördelar det här. Mm. Jag fick ju testa på det när jag var på utredning när jag var gravid, att jag upplevde att ekorrhjulet blev ju så väldigt tydligt det här. Mm. Man gick upp på morgonen, man lämnade barnen, man stressade den från jobbet, hämtade ungarna, i med dem med mat, sen skulle de i säng och sen var dagen över och så var det likadant nästa dag och sen kom helgen och då skulle man göra allt det som man inte hade hunnit på veckan, som att städa och handla och ja, så var den helgen förbi. Jag bara kände att gud, är det det här som folk pratar om ska vara det optimala? Nej, tack.
Ah, jag fattar.
Så det finns ju, det är ju på gott och ont liksom. Ah, det finns ju fördelar och nackdelar. Men i det stora hela så tycker jag att jobba skift tycker jag är i stort sett enbart positivt, även om det kan vara segt ibland och ge sig iväg inför nattpass som du pratade om. Men det helgerna kan ju vara. Man önskar ju att man hade någon mer i ledig helg. Det hade ju inte skadat.
Nej, jag förstår. Nej, det kan jag förstå. Mm. Men om man tittar ännu längre fram då, nu förstår jag, nu är du etta här och snart så kanske du söker en tjänst och då blir du yttre befäl då. Heter det fortfarande eller vad kallar man det för?
Mm.
Ja.
Mm.
Och då kommer du få andra uppgifter också. Jag menar om det händer större händelser och sådär, så är det yttre befälet som det läggs på och man ska ha. Jag förstår att det känns som en ytterligare spännande uppgift. Men är det någonting som du tänker på ibland när det händer någonting? Vad skulle jag göra om det hade hänt om jag var yttre befäl just nu? Är det så man tänker då? Eller?
Ja, men absolut. Det ligger jättenära till hands. Jag försöker alltid föreställa mig liksom hur jag skulle leda det. Och också att man även de här ärenden som skulle kunna blivit något större och sen visade sig att det blev inte stort, så får gärna min fantasi får gärna spinna vidare där, för att då har jag ett bra exempel att jobba på liksom. Mm. Ja, hur hade jag gjort då för att på något sätt lägga en liten bank av mental förberedelse den dagen man står där. Sen är ju vi, det blir ju, i och med att jag är, i regel är alltid äldst i tjänst, så är ju ofta jag som är platschef när det blir större ärenden och så, om inte yttre är på plats. Och då, så där har man ju redan en bit av det här att man leder.
Just det.
Och den där biten tycker jag är väldigt rolig.
Ja.
Att leda och lägga upp och vara lite förutseende för vad som eventuellt komma skall och vilka vändningar ett ärende kan ta och att man ska vara beredd på det. Men, så att det är kul.
Ja. Nu berättade du att du är oftast äldst i tjänst då. Då har ju du tjänstår och räknar man det fortfarande från man börjar skolan eller räknar man det från man kom ut? Hur?
Från det att man kom ut.
Ja, från det att man kom ut. Då har ju du alltså 9, då har du 11, snart 12 års tjänst. Vad ligger de som har äldst i tjänst på IGV just nu ungefär hos er som är ute?
Nej, men det är väl, om jag har 12 år så kanske vi har någon som har, om vi har någon som har 13-14 år kanske, men det är ju runt där.
Det är det,
som de som är äldst i tjänst har. Ja.
Och så har ni allt neråt så att säga till de som precis är nyexade.
Mm.
Mm. På min tilläst räknade man ju tjänståren från man började skolan. Man var ju anställd också från första dagen. Fick ju lön för att plugga till polis.
Ja, ja.
Så att det var lite konstigt då egentligen. Men ja, man gjorde så. Så att.
Mm.
Men ännu längre fram då? Ännu längre fram. För det första kommer du liksom pensionera dig som polis. Det låter ju så när man pratar med dig. Att du...
Ja, jag har väldigt svårt att se. Sen vet man vet ju aldrig vad som, vilka dörrar som öppnas. Va?
Men, nej.
Jag har väldigt svårt att se att jag skulle lämna polisyrket.
Mm.
Men å andra sidan har jag sagt att skulle det, man vet ju aldrig vad som händer, som sagt, då skulle det vara något som gör att jag kan inte vara kvar på IGV.
Mm.
Skada eller familjesituation eller vad det än må vara. Så jag har ju väldigt svårt att se mig själv som det känns just nu på ett kontor.
Ja, jag fattar.
Så att det finns ju många vägar inom polisen, så är det ju.
Ja,
men alltså den där frågan var, när man ser, alltså jag har så svårt för att se det där, för att jag har väldigt svårt för att tänka att jag ska släppa IGV. Jag kan liksom inte riktigt se mig själv som något annat.
Jag ska inte tvinga dig att gå in i tankar.
Nej,
du inte vill ha.
Jag får lite ångest här nu.
Men okej, okay, men alltså, ja, jag tycker det är fascinerande. Jag tycker du ska ha all cred alltså, som ligger kvar och matar där ute på gator och torg. Alltså, det är häftigt. Jo, du ska få berätta hur mycket polisfilm du tittar på om kvällarna.
Ja, jag kollar inte så där jättemycket polisfilm eller polisrelaterat. Alltså, innan jag blev polis så var jag ju slav under Efterlyst. Ja, alltså, jag och Hasse Aro, det var vi varje torsdag 21.00. Var det ingen som ringde till mig, det kan jag säga.
Det var så, okej. Okay.
Ja, så var det. Jag älskade Efterlyst. Ja. Men sen när jag blev polis så vet jag inte. Jag fick väl min dos på jobbet och dalade lite där. Förlåt, Hasse Aro. Men det kan väl hända att jag slänger något öga på det ibland. Men det är inte så att jag följer det slaviskt längre. Men jag kollade på den här Bron, tyckte jag var väldigt bra.
Ja, just det.
Även om det tog ett tag att komma under full med den här Saga Norén, länskrim Malmö.
Ja, okej.
Okay. Mm. Hennes tjänst hade jag dock velat ta, om den hade blivit ledig. Den verkar ju fantastisk.
Vi får se om de lyser den snart då.
Ja, det skulle vara den då kanske, om vi snackar framtid. Men den tyckte jag var väldigt bra. Men annars är jag nog mer en sån som läser och lyssnar på ljudböcker.
Ja, okej. Okay.
Och då kan det bli en del polis.
Ja, men kan du rekommendera någon bra bok då till lyssnarna?
Ja, men alltså Samuel Björk tycker jag är väldigt bra. Han har ju skrivit bland annat en Pojken i snön har han skrivit. Aha. Och hans första tror jag det var, som heter Det hänger en ängel ensam i skogen. Det var hans debut tror jag. Den var jättebra. Men alla hans, han har nog bara skrivit 3 eller 4 böcker och de tyckte jag har varit jättebra.
Ja, kul. Ja, men det var bra. Mm. Vi behöver också lite litterär input här i podden, inte bara filmer och serier. Då får man ju fyrkantiga ögon, som föräldrarna sa back in the days. Men Veronica, alltså superkul att få prata med dig och få höra den här dedikerade IGV-konstapeln som vägrar att lämna. Och det är så bra att det finns såna där ute. För det behövs också faktiskt erfarenhet på IGV. Det är viktigt att ha de här yttre befälen och de här kanske ätterna som du nämner, som man vet har trampat, och det ger en oerhörd trygghet för de yngre polisen också. Så det är bra att du är kvar där ute, tror jag.
Ja, tack för det. Ja.
Stort tack för att jag fick ringa och prata med dig, Veronica.
Tack själv.
Ja. Ha det fint.
Detsamma.
Hej.
Hej.
Stort tack! Snutsnack är över för den här gången. Men som vanligt så kommer vi ju ut nästa tisdag tidigt på morgonen, som vi alltid gör. Glöm inte att stötta Snutsnack genom att bli Patreon på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Instagram och Facebook. Vi hörs nästa vecka. Ha det jättebra. Hej då!